Kör så det ryker, sa Hannes. Det gjorde det i förra veckan när jag gjorde en instiftande nattvaran. Då böjde jag mig fram och brände luggen. Ja, kan ryka på andra sätt. Så härligt att få lovsjunga tillsammans. Jag tänkte också på en sak här när vi lovsjunger här. Och så ditt namn är upphöjt och heligt. Ditt namn över nationer. Och så tänkte jag, här är jag upphöjt ditt namn över mig själv. Över församlingen, över den här staden. Och sen så... Ja, ditt namn upphöjt över hela världen. Och tänk på det. Lärjungarna, ett liten skara som tillbad i Jerusalem. Jag vet inte ens om de vågade tänka den tanken. Ditt namn upphöjt över hela... Liksom Jesus, ditt namn ska bli upphöjt över hela världen. Men idag, genom en till alla, så upphöjs Jesu namn på varenda kontinent, i varenda land, över hela våran värld. Är inte det fantastiskt? Helt underbart. Allt är möjligt. Och vi kan ibland tänka, ska det vara möjligt? Ska det vara möjligt? Men tänk på de 12 som började följa Jesus. Så ut över hela världen. Halleluja. Och vi lever i, jag tycker verkligen vi lever i otroligt spännande tider. Och i det här att vi har haft den här serien då, en till alla, där vi talar om att leva missionellt, alltså att leva våra liv på ett sånt sätt så att vi delar våran tro med andra. Den serien uppstår inte i ett vakuum eller är en slump, utan tvärtom så lever vi i en tid där det finns en öppenhet för det kristna budskapet som är större än på väldigt lång tid. Jag har levt i 44 år. Och har aldrig haft den känslan av öppenhet som finns nu. Och det sker också globalt. Man kan läsa och det har funnits säsonger. Men jag vet inte, det är någonting som verkligen händer. Och inte bara i Sverige, utan det sker globalt. Och det kommer rapport efter rapport. Nu bara senast i veckan hörde jag statistik från USA. Där man vet att ett bra tag att bibelförsäljningen har boomat och slått all time high. Och det liksom på något sätt säger ju ganska mycket. Men det kom siffror om där de har intervjuat sekulära ungdomar. Och 71% av ungdomar i USA skulle vara intresserade av att samtala om Jesus. Och förstå mer om den kristna tron. 71%. Och jag har nämnt annan statistik under de senaste veckorna. Och en annan sak som är intressant, i början på 2000-talet så växte en rörelse fram jättesnabbt som liksom exploderade, som kallas New Atheism eller ny ateism. Där liksom ateismen fick nya vingar och var kända företrädare och popularitet och böcker som liksom såldes, och det verkligen spred sig. Men senaste åren så har den rörelsen kraftigt gått bakåt eller krackelerat. Och även kända företrädare för rörelsen har lämnat kanske ateismen. En del av dem har blivit kristna. Andra, som kanske den kändaste, Richard Dawkins, han säger sig nu vara kulturellt kristen. Alltså inte bekännande tro fullt ut på Jesu uppståndelse och sådär. Men det håller på, den sekulära visionen håller på att krackelera. Och vi går in i en ny tid. Och bara nu i veckan så satt jag bor nära Eriksberg, så satt jag vid kajkanten på en bänk och fick be frälsningsbön med en man som hela sitt liv har kallat sig för ateist. Och det var en sån vacker stund. Han mässade, vi hade mötts på något sammanhang, en vigsel jag hade haft, tror jag. Och så några år senare, vet du, det räcker att vi berättar att vi är kristna. Du vet, ibland när vi tänker att vi ska vittna, då ska vi bara dra hela liksom... allt om Jesu död, det är jättebra. Men det är att bära vittnesbörd, det är att vittna om att jag är en kristen. Och du vet, när saker börjar röras i en människas liv, ja, men då kommer de ihåg, ja, men den där Jakob. Så kan vi ses, och du vet, när jag träffade honom, dörren var vidöppen, när vi pratade en timme eller två år sedan, så bara, vi sätter oss ner här, och så högt och ljudligt inför alla som gick där på strandpromenaden, tog emot Jesus i sitt hjärta och upplevde förvandling i sitt liv. Och jag har faktiskt ganska många berättelser, inte exakt lika såna här, men det händer så mycket om vi bara vågar se vilken tid vi lever i. Jag skulle inte bara vilja uppmuntra dig att bara vrida på ditt huvud lite fram och tillbaka och titta i lokalen. Och se vem som sitter, oj vilka vackra människor. Tänk att om 3 månader, 6 månader eller 12 månader, när du gör samma sak, så är jag helt övertygad om att du kommer se nya ansikten. Som idag ännu inte känner Jesus. Jag tror på det. Och därför är också det här liksom att du och jag bara låter Gud få göra. Att vi får vara en del av det han gör i den här tiden. Och att vi vågar öppna upp och våga leva liv där vi delar vår tro med andra. Och jag ska försöka knyta ihop den här temat en till en till alla. Och tala om att leva livet och att söka stadens bästa. Leva livet och söka stadens bästa, det är temat för den här predikan. Jag tror ofta det finns ett missförstånd kring kristendomen att det handlar om att leva ett begränsat liv. Kristna är de tråkiga. Eller de som inte får. De som säger nej. Men då har jag goda nyheter till dig och goda nyheter du kan ge vidare. Att kristen tro är livsbejakande. Guds tanke och vilja för oss är att leva livet fullt ut. Och Hannes läste här ifrån Jeremia kapitel 29. Och hade man hoppat fram några verser till vers 11 så står det så här. Då säger Gud så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Kristen tror inte att dra något gammalt över sig. Det är att bara få öppna upp och leva livet fullt ut. För det är vad Gud vill för oss. Det är en inbjudan att leva i gemenskap med våran skapare. Gud av himmel och jord. Och han vill dig väl. Och han vill varje människa väl. Gud vill dig frid. Frid. Fridens tankar. Alltså hebreiskans shalom. Som talar om en helhet av liv och välgång. Det är de tankar han har. Och det är det vi får ge vidare. Till människor. Det gör hela skillnaden när vi tänker att nej, men nu ska jag begränsa den här människan lite grann. Nu kommer den inte få göra det här och det här. Nej. En inbjudan till ett liv i gemenskap med skaparen av himmel och jord. Jeremia då, som den här texten hämtade från Jeremias bok. Och han levde ungefär sådär 600 år före Kristus. Och han var en Guds profet, och det är ju så i Gamla testamentet att det fanns det vissa utvalda personer som var liksom utvalda att tala för Gud i världen, profeter, och Jeremia var en sån. Och kontexten som finns här omkring det är att stormakten Babylon hade intagit Jerusalem och deporterat 10 000 till Babylon. Och det var liksom första vändan. Sen 10 år senare så får Nebukadnessar, alltså kejsaren av Babylon, ett ryck. Och stormar in i Jerusalem igen och liksom river templet, river stadsmurarna och liksom bara river hela staden, kan man säga. Och deporterar i princip resten av alla ifrån Israel till Babylonien. Och där får Israels folk leva i den babyloniska fångenskapen i 70 år. Men Jeremia då, han var en av dem som inte var deporterade i första vändan. Så han är kvar i Jerusalem medan de här 10 000 är sända till Babylon. Och han skriver dagens text som en hälsning ifrån Gud till de som lever i exil i Babylon. Så texten som vi har hört här är alltså Guds ord till ett folk, till Guds folk i exil. Och då kan man undra, vad har en text som är 2600 år gammal och som dessutom handlar om ett folk i exil, vad har det att säga till oss idag? Jag tror ganska mycket. Faktum är att många i vårt land lever i exil. En del bortförda av onda krafter mot sin vilja och hitförda till Sverige. Andra på flykt ifrån krig och förföljelse eller i jakt på ett bättre liv. Och här finns ett budskap om hopp rakt in i tuffa situationer och om Guds närvaro i lidande. Men det finns också en bredare jämförelse med den här texten. Faktum är att exil är ett tema som genomgår den bibliska berättelsen. NT, alltså Nya testamentet. NT, så pastorspråk. Nya testamentet beskriver oss kristna som att vi lever på den här jorden som gäster och främlingar. Jag tror att en del engelska översättningar säger att vi är aliens. Men vi lever som gäster och främlingar. Som kristna så får vi får vår liksom inre människa får ett nytt hemland. När vi blir kristna, när vi tar emot Jesus, så får vår inre människa ett nytt andligt hemland, en himmelsk tillhörighet. Och Bibeln beskriver också hur att bli kristen är som att bli adopterad in i ett nytt rike, in i Guds rike. Och Jesus, han lyfter det här temat till exempel i Johannes 17, där han ber en bön för alla kristna i alla tider. Och Johannes, eller vad säger jag, Joel predikade från den här texten förra veckan ifrån Johannes 17. Men där lyfter han det här temat. Han säger så här, Jesus, när han ber. Han ber till Fadern för alla kristna. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. För de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. I världen eller inte, är vi tagna ur eller är vi i världen? Ja, kanske både och. Tagna ur världen, men vi ska leva i världen. Vadå? Ja, vi tillhör inte världen, men vi ska leva i världen. Vi är ett folk som på det sättet lever i exil. Ofta så när man läser liksom utifrån den här texten, så finns det liksom ett talesätt, va? Ett kristet talesätt, att vi är kallade att leva i världen, men inte av världen. Och när vi pratar om världen, så handlar det inte främst här då om planeten jorden, utan om världens värderingar och kanske också världens förvirring. Att vi ska leva i den här världen, men inte av den här världens värderingar och tankar, utan efter Guds rikes värderingar och tankar. Precis som folket som var deporterade till Babylon, fortsätt vara Guds folk, lev efter Guds folkets värderingar, men lev i Babylon och lev fullt ut. Man skulle kunna se det som att vår kallelse är att gå på jorden men andas himmelrikets luft. På så sätt lever vi också i exil. Vi är på rätt plats, vi ska inte vara någon annanstans. Jorden är vårt hem. Men den himmelska fullheten saknas oss. Så en form av andlig exil mitt i världen, mitt bland människor, men för att representera ett annat rike. Att vara ljus mitt i en mörk värld. Är ni med på bilden? Hur vi också faktiskt lever på ett sätt som i exil. Men hur lever man då i exil? Jag tänkte försöka ge svar på den frågan utifrån texten genom att först lyfta fram tre sätt att leva som kristna ibland väljer, som du och jag ibland väljer, men som inte är Guds tanke för oss. Och de tre sätten att leva är att leva i isolation, att leva i irritation och att leva i imitation. Först isolation. Jag vet inte om ni känner till sammanhanget i Bibeln, men där Petrus och Johannes och Jesus i alla fall, de är uppe på en bergstopp. Och så har de liksom en salig stund. De har lovprisat och sjungit, och det är hur härligt som helst, va? Och helt plötsligt uppenbarar sig liksom gamla profeter, Mose och Elia och sådär, bara wow. Och Petrus tycker bara, det här är ju så härligt, Jesus. Låt mig få bygga hyddor så vi kan bo här i denna härlighetsbubbla och isolera oss från dem som är där nere i dalen. Jesus avböjer snällt men bestämt erbjudandet. Kristna har alltid haft en tendens, eller en frestelse snarare, att dra sig undan världen. Inte en tendens, en frestelse. Att dra sig undan världen. Det finns många, många, många anledningar till det. Kanske för att det är bekvämt att hålla sig för sig själv med likasinnande. Eller de där ute vill ju ändå inte höra, så låt oss sitta här inne och ha det mysigt och dricka te. Eller man kanske förfäras över politiska beslut och som sker där ute, så på något sätt, nej, vi lever i vår egen lilla bubbla. Och man har liksom någon konstig idé om att icke-kristna skulle politiskt liksom på något sätt rösta fram kristna värderingar och tankesätt. Det är en väldigt märklig grej. Och så isolerar man sig och man lever liksom separerad. Det är isolation. Sen har vi irritation och det hänger lite ihop. Man blir jättebra på att lyfta fram det som är dåligt i våran samtid. Bara gå in på Facebook, jag vet inte vad du har för vänner, men på min Facebook så är det fullt med irriterade kristna. Som bara spyr ut irritation över samtiden. Och inte minst det här med politik till exempel. Och man liksom blandar ihop perspektiven på märkliga sätt och man är irriterad över vad som händer. Och man blir liksom domedagsprofeter på avstånd. Man förfäras över hur människor lever, hur illa det är. Och du vet, när vi som kristna blir såna irriterade och lite på avstånd, då förstår jag att icke-kristna inte vill ha så mycket med oss att göra. Det sägs att Mahatma Gandhi, han sa så här: jag gillar er Kristus, men jag gillar inte era kristna. Tror det blir så om vi börjar irritera oss på allting runt omkring oss som inte är som vi tycker det borde vara. Isolation, irritation och den sista, imitation. Den tredje och sista risken, det är att när vi lever sända i exil så är det lätt att formas av sin omgivning. Och en del av det är ju naturligt och bra. Vi är en del av samhället. Vi behöver liksom inte bli som Amish eller Amish eller vad heter de som liksom så här separerar sig och liksom man ser på långt håll att de inte är som oss. Men när våra tankar och våra värderingar, när vår tro och våra övertygelser formas av vår omgivning snarare än av vårt andliga hemland, då lever vi inte längre i världen, men inte av världen, utan i världen och av världen. Och det är en fundamental skillnad. När vi slutar andas våran himmelska luft som vi behöver för att kunna leva och följa Jesus i världen. Kung Salomo är ett sånt exempel som började jättebra. Men som började ta efter beteenden och sett i den omgivande kulturen. Och det gick utför. Jag tror det kan börja med att man vill vara relevant som kyrka eller som kristen. Man vill inte sticka ut. Men till slut så har ens hjärta förändrats. Eller man kanske tycker att kontrasten har blivit för stor mellan den kristna tron och världens värderingar. Det är ett jättegap. Ja, det är klart. Det är klart att det är det. Men så istället för att liksom bara inse okej, att vi har verkligen en uppgift, så börjar man istället liksom att själv försöka brygga gapet genom att adoptera värderingar och tankesätt ifrån sin samtid. Istället för att se vår profetiska roll. Att tro och leva och vara en röst för Gud i världen. Men det liv som Gud presenterar genom Jeremia till folket i exil var ett annat liv som inte handlade om isolation, inte om irritation, inte heller om imitation. Så finns det ett ord som rimmar, som alltid är Guds väg, inkarnation. Där Jesus blev vårt stora exempel. Hur han levde ibland oss. Men andades en annan luft. Det är Guds budskap till oss i vår samtid. Är att leva inkarnerade liv. Inkarnation, inte isolation. Lyssna igen till vad texten säger i vers 5. Bygg hus och bo i dem. plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Slå ner bopålarna. Bli kära. Kom igen. Var länge sedan du var kär. Bli kär. Föröka er. Alltså lev i tillväxt. Ät och njut. Och jag älskar att han skriver så här. Bygg hus och bo i dem. Det är som att han vill göra en poäng. Bo, lev. Lev. Håll inte igen. Lev livet fullt ut. Lev inte isolerad och irriterad. Nej, lev fullt ut. Plantera trädgårdar. Var långsiktig. Bli en del av samhället. Här ska jag bo och leva. Och det finns ju en bibelöversättning som heter The Message, som är någon form av parafrasöversättningsvariant. Men där står det om Jesus att han i sin inkarnation flyttade in i vårat grannskap. Tycker det är ett skönt sätt att beskriva det. Att han flyttade in i vårat grannskap och han levde ibland oss. Jesus var inte för fin för att leva bland människor eller med människor. Han var på fester, han var på middagar, han hängde på torget. Han var en del av samhället. Och ofta i samhällets ögon, ju mer trasigt det var, desto mer var han där. Inkarnation, inte isolation. Inkarnation, inte irritation. Det finns ett ställe i Lukas kapitel 15 i vers 1 som jag får säga att jag älskade bibelstället. Därför att det står om Jesus lite som en sån här bisats nästan, att syndare höll sig nära Jesus. Du vet, är vi irriterade? Ingen vill vara nära oss. Jobbiga typer, men syndare, alltså de som kämpade, de älskade att vara nära Jesus. Jesus dömde de religiösa. De som var stolta i sin religiösa perfekthet, som trodde att de hade någonting att visa upp. Men han dömde inte syndare, de gick han på middag med. Jag tror vi så ofta förvränger perspektiven. Vi dömer syndare och går på middag med de religiösa. Ska vi nå vårt land med evangelium så behöver vi bli mer lika Jesus. Och syndare, det handlar inte så mycket om vissa personers gärningar. De gör så där, se hur de lever, de är syndare. Ja, du vet, vi är alla syndare i våra gärningar. Ingen finns som är rättfärdig, ingen finns som fullt ut gör Guds vilja. Vi är alla i den kategorin, även om vi jobbar på att det ska bli lite bättre. Det är ju liksom vårt ständiga, liksom vi håller på med, va? Eller hur? Men syndare handlar snarare om människor som inte har fått höra eller inte har insett att de är älskade. Det var därför som Jesus med hela sin person visade: jag älskar dig. Zacchaeus, låt mig få äta middag med dig. Jag vill komma hem till dig. Jag vill hänga med dig. Eller kvinnor som lever i utsatthet. I närhet. Genom hela sitt sätt att vara så visade Jesus kärlek. Och att han ville förlåta deras synder och bli deras vän. När vi förfäras över människors synd så är det ofta för att vi inte ser våran egen. Men när vi ser våran egen brist och vi förstår att Jesus älskar oss ändå. Att han har förlåtit oss. Då kan vi också älska andra. Då blir vi också grymt mycket skönare människor för icke-kristna att hänga med. Inkarnation, inte isolation. Inkarnation, inte irritation. Inkarnation och inte imitation. Och den här punkten är fundamental för att inte gå vilse i de andra två. Vår kallelse är att imitera Jesus och inte världen. Så när vi lever nära människor och älska människor som ännu inte känner Jesus, då gäller det att vårt hjärta är nära Jesus. Då gäller det att vi andas himmelrikets luft. Då gäller det att hans ord är en del av våra liv. Jag läser inte så mycket i Bibeln, det är inte så roligt. Det kanske är för att du hänger för lite med icke-kristna. Så att du har inget behov av. Ja, men är med. När man börjar leva livet och vilja leva, följa Jesus där ute. Bland människor på våra arbetsplatser, skolor, grannar, vänner, föreningar, överallt. Då finns det ett behov av att få andas himmelrikets luft. Att få äta himmelrikets mat. Annars blir det så lätt att vi köper in på vår samtids värderingar och åsikter. Att vi blir de som formas istället för att vara de som formar med kärlek och nåd och sanning. Tyvärr är det många kristna som idag överger klassiskt kristna evangeliska värderingar och tro. Sanningar om Guds tanke för människan. Jag vet inte vad det är för ängslighet. Vågar vi inte tro på att Guds vision, att hans tankar för oss är fridens tankar. Att han har kallat oss till ett framtid och ett hopp. Att den vision han målar är det bästa för varje människa. Jag tror att det är dags att vi får revolutionera våra tankar. Vi får förnyas i vårt sinne och se att Guds tankar är goda. Hans vision, det är inte så att han hade lite fel. Vi behöver nog justera lite. Utan våga tro på att Gud hade rätt. Och våga formas av honom och inte våran samtid. Inte på ett sätt som blir osköna och jobbiga. Du vet, vi kan älska och vara hur sköna som helst utan att förändra våra hjärtan. Och jag skulle kunna bli, jag har så exempel på detta. Otroligt, jag kan berätta någon gång när vi tar en kaffe. Om ett sånt här samtal jag hade på tåg häromdagen. Jag tänkte, shit, nu ska vi sitta på tåg hela vägen till Stockholm. Hon ställer den värsta frågan man kan ställa redan innan vi hinner åka. Och så bara helt chockad och förundrad över hur kärlek och sanning kan få gå hand i hand. Och nästa gång vi sågs en månad senare, typ, jag tänker fortfarande på det vi pratar om. Det berörde mig så mycket. På ett positivt sätt. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. Sök det bästa för staden och be för staden. Vi vill väl. För Gud vill väl. Vi vill Göteborg väl. För Gud vill Göteborg väl. Vill vi inte vara samtidigt väl, då är det något fel. Kristus likhet är att vilja väl. Att tänka väl om din arbetsplats och dina kollegor, det är Kristus likhet. Att vilja välgång för våran stad, det är Kristus likhet. Då är vi i linje med Guds projekt att återupprätta skapelsen. Sök stadens bästa. Därför är det fint att engagera sig i olika välgörenhets- och initiativ eller i föreningsliv. Eller helt enkelt bara att hjälpa en granne. Eller en äldre dam på affären som inte orkar bära sina kassar själv. Det är Kristus likhet. Vilja väl, välvilja och värme. När jag växte upp så startade de vuxna i min församling, och några av dem sitter här inne, ett nattcafé för kommunens ungdomar. När kommunen stängde fritidsgården av ekonomiska skäl. Helt frivilligt, år ut och år in. Nästan alla vuxna i min församling var där varenda lördagkväll mellan 8 tror jag och 01 på natten. Och sen var det gudstjänst på morgonen igen. År ut och år in. Helt frivilligt. Ingen baktanke. Bara välvilja och kärlek. Och än idag, 25 år senare, så träffar vi människor som refererar till tänk de där åren. Och det var de mest utsatta. Det var de som många av dem höll på med väldigt dåliga saker. Men de fick komma och vi fick älska dem. Det är välvilja. Men så står det också här, sök stadens bästa och be för staden till Herren. Och för mig tänker jag att han försöker säga två saker. Det är att sök stadens bästa, visa välvilja, men glöm inte att vi som kyrka får aldrig glömma uppdraget. Det handlar om att Guds vilja att nå fram till människor med något mer än bara välvilja. Med goda nyheter, med försoning. Och i den här serien har vi talat om att dela våran tro, att vi får olika sätt att göra det. Men här lyfts också en resurs som vi som kristna har när vi ska dela våran tro. Det är bönens makt. Att välsigna våran stad, men också att i bönen mana gott för våran stad och att låta Gud väcka kärlek i våra liv till våran stad. Och att be för staden, jag tänker att det också innefattar att vi får nämna namn inför Gud i bön. Och jag har ett sånt konkret exempel som jag har fått tillstånd att dela. Och jag och min familj, vi bor vid Eriksberg ungefär. Och varför bor vi här? Det var så här, verkligen, vi undrar, vad gör vi här? Och vi har inga direkta vänner här, de som bodde här, de har flyttat härifrån. Och vad gör vi här? Och jag gick upp på ett berg som ligger bakom oss. Och i min frustration så, det var helt mulet, och i min frustration så bara bad jag inför Gud. Vad gör vi här? Och så tittade jag ut och så tänkte jag på alla människor som bor i alla husen som jag såg. Och så tänkte jag på mina barns klasser, deras klasskompisar, deras föräldrar. Så började jag nämna en efter en vid namn som jag kommer ihåg namnen på. Bara lyfte jag fram en och en inför Jesus i bön. Och så kom jag till en kille och tänkte jag, han kan inte ens be för han är alldeles för cool. Han kommer aldrig, han är inte intresserad av detta. Be ändå. Nej, det är ingen idé. Be ändå. Och så bad jag. Och när jag hade bett så var det som bara så härlighet på det här berget. Och solen sprack igenom molnen när jag bara kände, wow, vad hände här? Det tog någon dag så fick min fru ett sms. Du, jag har hört att din man är pastor. Kan du skicka hans nummer för jag behöver träffa en sån? Satt vi på en pub några dagar senare och fick profetera in i hans liv. Tog ytterligare några dagar så knackade på dörren. Den coola killen. Hej, jag ska hämta min son för han leker visst med din. Hej, vad heter du? Jag heter Jakob. Ja, vad gör du för någonting då? Jag sitter och läser Bibeln. Så. Va? Läser du Bibeln? Ja, jag läser Bibeln. Ta tillfällena, mina vänner. Håll inte igen. Eller, vad har du gjort i helgen? Ja, jag hängde med lite kompisar. Berätta att du har varit i kyrkan. Dela med dig. Jag har läst Bibeln. Jaha, läser man den? Ja, det gör man. Jag var, ja men du, på riktigt, jag är faktiskt ganska intresserad. Tog några dagar till så hade jag en alfagrupp hemma i mitt hem med de här två killarna. Och en av dem heter Alexander och brukar leda låsång här ibland. Han till och med predikar ibland. Och en annan heter Nikola och också här, lite mer sällan men ibland. Be. Det finns resurser i bönen. Nämn vid namn. Att söka stadens bästa. Faktum är att det haltar om inte vi också har missionsperspektivet med. Det ytterst goda är när en människa får ta emot Jesus och bli fri från synd och förlåtelse. Få ett evigt liv. Tänk på den här parkbänken. När han har bett efter mig, jag får tala om för honom, vet du vad? Du är nu ett Guds barn och du har evigt liv. Alltså det är helt sjuka ord. Men det är det som vi har att ge till människor. Om jag skulle avsluta predikan med att bara skicka med några snabba, konkreta tips från dagens budskap. Våga följa Jesus fullt ut och tro på hans ord. Att det är det bästa för varje människa. Samtidigt som du vågar leva livet fullt ut. Mitt bland människor. Inkarnation är ett integrerat liv. Inte ett kristet liv och ett annat liv. Det är ett liv. Nästa. Lev med intention. Jag går nästan alltid till samma gym. Varför? För att träffa ju samma människor. Och vad är det bra för då? Därför att helt plötsligt säger man hej. Och nästa gång säger man, vad är du för någonting? Eller vad har du gjort i helgen? Jag har varit i kyrkan. Va? Du vet, det är en happening varenda gång. Om man lever med intention. Gå till samma kaffebar. Jag har gått till samma kaffebar i 20 år, tror jag. Varför? Ja, för att det är gott kaffe. Men också för att man kan leva livet med intention. Eller kan man leva livet slumpmässigt. Bli stammis. Lunchar du alltid själv? Luncha med kollegor? Eller med några klassar, eller vad heter det? Studiekollegor. Sätt dig vid den som är ensam. Bjud över dina grannar. Tacka inte nej till fester. Gå på så många du kan. Och håll fast vid den kristna gemenskapen. Så att när du lever ett integrerat liv, då måste vi också andas himmelrikets luft och uppmuntra varandra. Amen.